Hej lyssnare, Jakob här. Lite reklam före reklamen. Kolla in konkurslistan.se. Där kan man söka bland alla aktuella konkurser och komma i kontakt med konkursförvaltaren om man är intresserad av att lägga ett bud på rörelsen. Det är många som inte känner till det här, men man kan göra väldigt bra affärer genom att lägga bud på konkursrörelser. Så kolla in konkurslistan.se.
Hur kan humöret i ett fikarum bli så här bra? Ibland är det enkelt. Gör din arbetsplats lite trivsammare. På IKEA hjälper vi dig med allt från planering och inköp till hela inredningslösningar. Kontakta oss på ikea.se företag.
Okej, det här är alltså det andra avsnittet som kommer här under vecka 10. Som en slags liten redemption för att vi inte gjorde någonting förra veckan när det hände så mycket spännande saker. Det första avsnittet kom i onsdags. Där pratade vi om en eventuell plan som USA har för att...
desarmera skuldbomben.
Ja, exakt.
Ja, börja där om du är ny lyssnare.
Du sa inte ens vad den här planen heter.
Nej, det var medvetet att inte säga vad den heter så att ingen skulle gå in och börja googla sig fram och tjuvläsa istället för att lyssna på del 2.
Ja, du tvingar folk till podden.
Ja.
Men här är del 2, så då kan du berätta vad den heter.
Absolut.
Har den ett hotell- och resortnamn? Eller typ ja, en huvudstad kan också vara lämpligt.
Ja, men nej,
Vienna Agreement.
Jag tänker helt rätt. Det är USA vi pratar om, då har alltid ett hotellnamn. Och tänk att det här också har det. Och inte det är helt självklart att Trumps egna resort såklart också ska ha ett accord.
Mm. The Mar-a-Lago.
Ja, självklart.
Accord.
Trumps favoritplats på jorden där han sitter och pratar om sitt favoritord i The Queen's English Dictionary.
I'm a tariff guy.
Ja.
I alla fall, i första avsnittet så rundade vi av i ett läge där vi kom fram till att USAs ekonomi och stora statsskuld har rätt mycket med Kina att göra.
Ja.
Och att man kommer nå fram till en maktkamp med en jämbördig i sina försök att genom maffiametoder och beskydda pengar, alla Sopranos, bli av med sin stora statsskuld.
Ja, och det här är ju såklart viktigt.
Ja, det är också frågor som är lite svåra liksom att, vad brukar man säga, wrap your head around.
Ja, absolut.
På vilket sätt blir det viktigt?
Nej, men vi kan ju säga så här då. Det finns en teori som man pratar om i geopolitiska sammanhang ibland, sen typ Peloponnesiska krigen, som jag vill föra in i diskussionen.
Ja, såklart, vi ska tillbaka dit.
Ja. Ja,
när var det? Det var några tusen år sedan.
Ja, 2400 år sedan, typ.
Mm, absolut. Bra ställe att börja.
Ja.
Hur mycket tid har vi för den här inspelningen?
Jag vet inte.
Ja, bra. Men vi går tillbaka till de Peloponnesiska krigen och tar därifrån dag för dag fram till den 5-6 mars.
Så vi verkligen förstår.
Ja. Efter det här. Vi sponsras av Société Générale och den här veckan ska vi avliva lite myter om börshandlade produkter. Eller ja, en myt i alla fall. En myt, och jag kan inte säga exakt hur vanlig uppfattningen är, det är att banken vinner på att du förlorar. Vi har varit inne på att en börshandlad produkt är en investering där priset beror på priset på en annan underliggande tillgång. Det skulle kunna vara guld exempelvis. Du köper ett certifikat med guld som underliggande. Men Société Générale i det här fallet, de tjänar inte pengar på att du gör fel. De tar inte, som börsfolk säger, position mot kunden som ett spelbolag kan göra exempelvis. Däremot så kommer de förstås att hedga sig, som man också säger, så att de inte förlorar pengar. Om du köper ett certifikat med 5 gångers positiv hävstång för 1 000 kronor, säg med Tesla som underliggande, då måste Société Générale köpa Tesla-aktier för 5 000 kronor. Varför då, kan man undra? Jo, eftersom affärsidén inte är att spekulera och ta en massa risk, så måste den där korta positionen som uppkommer genom försäljningen av certifikatet till dig balanseras upp med en motsvarande lång position som fås av att äga aktierna. Därmed så har ju deras risk neutraliserats och det spelar därför ingen roll utifrån deras perspektiv om aktien sen går upp eller ner. Det här att de inte tar position mot sina kunder, det gäller alla produkter, tracker-certifikat, bull- och bear-certifikat, mini-futures, allt. Och det här är en viktig poäng, för hela affärsidén här är ju alltså att tillhandahålla en service, alltså hjälpa kunderna investera, inte tjäna pengar på att kunderna gör fel. Sen vill de ju förstås tjäna pengar, men hur det går till, det kan vi komma in på senare i vår. Du kan handla alla börshandelsprodukter från Société Générale på exempelvis Nordnet och Avanza, och du känner igen dem med bokstäverna SG i produktnamnet. Läs på innan du investerar och kom ihåg att alla investeringar innebär risker. Det här är inte någon investeringsrådgivning. Men tack till Société Générale. Peloponnesiska krigen, de är väldigt viktiga för att förstå det här sammanhanget, och nu tänker jag att du kort och kärnfullt tar oss fram till nutid.
Absolut inte, men det här blir en fin övergång att prata lite om gamla greker. Det tycker jag alltid av någon akademiker ångestoid anledning.
Mm. Vad hände då?
Nej, men Sparta som var den dominerande makten gav sig på Aten som var den framväxande makten. Mm. Och nu kommer jag ställa en nördig fråga här, men är du bekant med Tukidides fällan?
Absolut inte.
Nej, det är en teori kan man säga. Och den teori jag började med att prata om är ju denna då. Begreppet som kommer från en historiker som såklart heter Tukidides. Mm. Som beskriver risken för krig när en stigande makt utmanar en etablerad hegemonisk makt. Mm. Omvänt då USA, Kina. Och sen kommer det här att populariseras ganska nyligen i modern form, då av en Harvard-professor som heter Graham Allison, när han 2017 publicerade en bok som heter Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap?
Och här menar du att USA och Kina på något sätt ödesbestämt måste hamna i samma situation som Sparta och Aten, och att det ska ut bryta något slags peloponnesiskt krig här.
Ja, precis. Ja, och det faktum att Kina är en av de största innehavarna av amerikanska statsobligationer samtidigt som man är geopolitisk huvudfiende, så som Trump ser det, är ju kittlande i vår berättelse.
Mm. Och hur kan man då tänka sig att Kina skulle reagera på det här om nu planerna skulle sättas i verket? Alltså om det skulle närma sig någon slags offentliggörande,
ja, precis,
av det här?
Alltså om vi går till den mest extrema påtryckningen för att genomföra det här, alltså i liksom modell beskyddar pengar alla Sopranos, då tror jag vi skulle få se stora rörelser i räntemarknaden. Så stora rörelser att det liksom blir praktiskt taget omöjligt för USA att finansiera sig ganska snart genom att Kina då börjar dumpa amerikanska statsobligationer på öppna finansmarknaden. Det är ju ett skydd mot det här kan man säga.
För att man spår att de här kommer bli värdelösa, så att det blir någon slags liksom fire sale.
Ja, nu säljer vi skiten till vilket pris som helst. Det är så man tänker då. Och det är ju tillgångar USA kommer dödförklara. Ser man det här som då, eftersom att man ska konvertera till 100-åringar, så då dumpar man dem, och då blir det ju direkt dyrare för amerikanska staten att finansiera sig. När efterfrågan på att äga amerikanska skuldsedlar går ner, och då går ju räntan upp. Det är ju så det funkar. Mm. Och det som händer därifrån är ju att börser rasar, dollarn försvagas, när riskviljan falnar och marknaden drivs till guld och andra valutor liksom. Sen skulle ju det också sannolikt rent allmänt vålla geopolitiska rörelser, för jag tror inte att Kina skulle stanna vid finansiella vedergällningar mot en sån här sak.
Skulle det bli krig eller?
Nej, inte omedelbart kanske, men det är inte osannolikt att Kina skulle nyttja detta fönster, varigenom det är ganska enkelt att titta in och se på amerikanska staten som en illojal partner till att stärka sin makt i närregionen. Alltså Sydkinesiska havet först och främst. Det är ju amerikansk allierade Taiwan är en enkel punkt att sätta press på för att utkräva vedergällning mot USA ju. Och eftersom att Trump redan har sagt att Taiwan också ska betala för sitt beskydd från USA, så är det inte osannolikt att man anser att det kanske är lika bra att lätta upp relationen mot Kina i Taiwan. Något som också Japan och Sydkorea kan komma och behöva överväga för att slippa militärt angrepp utan tillgång till amerikansk beskydd.
Ja, det är ju liksom en oerhört radikal, det är verkligen en 180 graders sväng i den globala världsordningen.
Ja, det vore ju för övrigt också en uppfriskande tanke om EU nu efter några månader av amerikansk eftergiftspolitik mot Ryssland satt ihop en liten vänskapsdelegation till Peking bara för att se lite hur Vita huset reagerar. Obs att det är naturligtvis bara ett tankeexperiment i mitt huvud som jag vill se resultatet av, teoretiskt, inte något som jag överhuvudtaget tror kommer ske.
Men det har ju yppats att Kina skulle bistå till liksom det fredsbevarande arbetet i Ukraina ju.
Absolut, det är klart. Men just det här, hej, USA vänder oss ryggen. Vad har vi för stormakt då att vända oss till? Vi som är så militärt försvagande för att inte stå ensamma och nakna när det blir världskrig ungefär. Det är liksom den dragningen. Det finns ju det finns ganska många andra alternativ man kommer pröva innan det naturligtvis. Än att gå till en auktoritär stormakt och liksom förråda sin demokrati. Men i alla fall.
Men till skillnad från en EU-vänskapsdelegation till Peking, tror du att det är möjligt att USA försöker pådriva världen en så här aggressiv lösning? Alltså bara för att komma ur den här gordiska knuten som är deras statsskuld?
Nej, det tror jag inte. Men jag anar att det här scenariot liksom är en backstop också. Och själva anledningen till att amerikanska statsobligationsräntor inte redan har rusat. Det är ju tvärtom att amerikanska räntor har gått ner trots att det börjat surras om den här planen. Så ja, man ser på detta i sin helhet och agerar med lite större förnuft än att bara ta det.
Men det är väl liksom, det här är ingen mainstream teori än, utan det här är väl
Nej, men de som skulle kunna utlösa en sån rörelse har definitivt koll på det här, det kan jag utlova.
Men de som resonerar då om huruvida det här är möjligt eller inte, de ser de liksom, tror du att de ser liksom för stora dominoeffekter av den här Mar-a-Lago-planen för att de ska ta det riktigt på allvar?
Ja, jag tror det. Man hickar till lite och tänker, vad fan håller de på med? Och blir lite darrig. Och sen tänker man, fy fan vad läskigt. Och sen tittar man på vad som skulle kunna hända, liksom, vad det skulle leda till, och drar slutsatsen att nej, men så radikala är man inte. Att man är villiga att riskera detta. Och så lullar man vidare i sin lilla verklighet istället. Men därmed inte sagt att vi inte sett lite peculiära rörelser ändå på marknaden. Guld har som sagt klättrat till rekordnivåer. Ja.
Men man måste liksom kunna tänka lite någon slags medelväg här. Mm. Vad skulle det kunna vara för scenario då?
Ja, men det är att villkoren är så fientliga i det här att USA inser själva att man för att bygga om världsordningen måste förhandla med sin stora fiende.
Just det. Ja. Gör en liten deal.
Ja.
I believe they really want to make a deal.
Precis, det är där det handlar om.
Alltså, det har gjorts liknande överenskommelser tidigare.
Ja.
När man ansett att amerikanska dollarn varit alldeles för högt värderad och USA missgynnats.
Ja, precis.
Alltså Bretton Woods var väl någon slags deal som gjordes.
Absolut.
Mellan de allierade länderna efter kriget.
Ja.
Men det finns ju senare tider också.
Ja, The Plaza Accord senast ju.
Som är också ett hotell.
Ja, hotell. Också känns från Ensam hemma 2. Det är ju Donald Trump och spelar hotelldirektör som sig själv i en av rollerna, eftersom att han ju köpte Plaza Hotel.
Just det. En av så kallade cameos.
Ja, och dessutom känt för att det först köptes av Trump, sen var med i Ensam hemma 2 och därefter gick i konkurs.
Ja. Okej, men vad, det här Plaza-avtalet, vad var det för någonting?
Det var en valutapolitisk överenskommelse som USA, Japan, Västtyskland, Frankrike och Storbritannien signerade 1985 för att försvaga dollarn, för att rätta till obalanser i världsekonomin. Som på den tiden egentligen bestod av att USA som liksom, då som nu hade kraftigt handelsunderskott med anledning av att amerikanska varor som köptes i dollar var alldeles för dyra för andra länder. På en världsmarknad där andra länder satt med mycket svagare valutor. Ju, det är ju hela grejen. Mm. Och framförallt Japan och Tyskland var ju de länderna som ju vid det här laget kommit tillbaka fort som fan efter andra världskriget. Hade svinstora handelsöverskott och blev vinnare på det här. Eftersom att deras varor i sin tur ju blev jättebilliga i jätteekonomin i USA. Som importerar mer och mer och mer och mer japanskt och tyskt. Och det förstörde ju för amerikanska industribolag och i förlängningen för amerikansk ekonomi, tänkte man. Så Plaza-avtalet var alltså ett sätt att rädda amerikansk industri från undergång efter att framförallt japansk och tysk, eller västtysk var det fråga om, bil- och verkstadsindustri gjort storslam jämfört med amerikanska konkurrenter då. Samtidigt så behövde ju tyska och japanska centralbanker då parkera sina dollar någonstans, och det var då som nu i amerikanska statsobligationer, vilket drev upp dollarn ännu mer. Så det blev den här onda cirkeln då med stark dollar, svag export, större underskott, mer upplåning, ännu starkare dollar och om igen. Känns det igen?
Ja, det låter som idag, fast man kan byta ut Japan och Västtyskland mot Kina.
Ja, det är mycket likt. Sen så har ju Kina inte en valuta där marknaden sett värdet, utan den är så kallad peggad, där staten bestämmer vad den ska kosta och inte den fria marknaden då. Så var det inte riktigt med yenen och D-marken på den här tiden, men i praktiken då så höll Bank of Japan och Bundesbank, alltså japanska och tyska, västtyska centralbanken, sina valutor undervärderade manuellt genom valutainterventioner. Och det tyckte ju USA, det var ju typ samma sak som det Kina håller på med idag.
Och USA tvingade Japan och Västtyskland att upphöra med det här?
Ja, och Japan reagerar ju på det här genom att istället sätta låg ränta och därigenom utlösa en kreditexpansion, vilket ledde till den finans- och fastighetsbubbla som sprack där i början av 90-talet. Och därefter då har vi fått se den här tröga återhämtningen som skett sedan dess med förlorade decennier med låg tillväxt. Nu kan man nästan börja prata om en förlorad generation där. Låg inflation eller till och med liksom deflation och en zombifierad banksektor.
Och Tyskland då?
Ja, gissa. När liksom japanerna försöker kreditlåna sig ur problemet så gör ju tyskarna precis tvärtom såklart. Det var här de blev så här frugala eller sparsamma på en närmast pervers nivå, ska man kanske egentligen säga.
Men Luther som tittar fram.
Högre räntor har ju känts bra i Tyskland än sedan inflationskaoset i mellankrigstiden där. Men nu utlöstes ju total fokus på teknikförbättring och produktivitet och effektivitet så att man skulle kunna fortsätta med den här exportfesten som man slagit in på. Alltså då att utöka fokuset på samma sak istället för att diversifiera. Och man kan ju säga att tysk kvalitet blivit så hög att priset inte varit liksom där man vägt först och främst in i erbjudandet. Liksom. Tyska bilar håller så hög kvalitet att de köps ändå ungefär. Det gäller ju inte i Italien till exempel. Jämför liksom en sönderfallande italiensk bil med en robust tysk, så fattar man. Mm. Alla köper den tyska bilen om man kan. Eller deras maskiner eller kemikalier som är dyrare för att de är så mycket bättre. Så när D-marken plötsligt stärks då, så blir det ju parodiskt nog ännu mer exportberoende som land än någonsin. Mm. Och det var ju inte alldeles jättebra det här heller, kan man säga, så här i efterhand, att man bara satsade på just det kortet och inte stöttade upp den inre marknaden och den egna konsumtionen och skaffa sig till ben att stå på. Men det har ju också lite med dollarmakten att göra liksom, att det är svårare att upprätta ett starkt liksom, finansiellt, en stark finansiell sektor, och USA har alltid dominerat inom teknik, så då blev det liksom industrikvalitet som blev tyskarnas styrka.
Så liksom, trots den här dyrare D-marken som gjorde liksom exporten dyrare för deras kunder, så vill man fortsätta att konkurrera på den här exportmarknaden.
Ja, och samtidigt så har man inflationsskräck. Så Tyskland är ju fortfarande superberoende av exporten ju. Så då har man fått gå en annan väg för att vara konkurrenskraftiga. Och det har lett till att man har haft det här produktivitets- och teknikförbättringsfokuset, men också till att man har hållit ner sina lönenivåer då i andra änden, vilket ju också är en viktig länk för att man ska kunna vara konkurrenskraftig med högkvalitativa premiumprodukter på massmarknaden, samtidigt som D-marken är stark, eller valutan är stark.
Just det. Och då har man, alltså med lägre löner så har man inte kunnat ha liksom få igång en inhemsk konsumtion som liksom stöttat upp ekonomin.
Nej, precis. Tyskarna blir fattigare, men deras bilar blir bättre. Ja. Kan man säga. Det stämmer. Så man har alltid varit liksom konkurrenskraftig så länge det varit business as usual. Men det har ju låst sig här då i exportberoendet, som man inte har kunnat lätta trycket på genom en inhemsk konsumtion eller något annat. Och sen på vägen så har vi ju fått ett väst- och östtyskt förenande som krävt investeringar och ett EMU med euro. Och här har ju problem och konflikt tagit fäste i hela EU genom denna tyska frugalitet.
På vilket sätt?
Jo, men ända från grunden egentligen så har ju Bundesbanks, alltså den västtyska eller tyska centralbankens penningpolitik, kopierats in i ECB, Europeiska centralbankens penningpolitik. Från starten 1999 med liksom jätterestriktivt inflationsfokus, vilket lett till en generellt stark euro när vi inte haft eurokris då, såklart.
Just det.
Och det har ju gynnat Tyskland eftersom att man har sin modell, men missgynnat sydeuropeiska länder som haft mindre kvalitetsfokus i sin industri. Och då har ju de känt sig mobbade av en massa kvalitetsfixerade von Oben-tyskar som tvingat upp styrräntan.
Men nu slår det tillbaka.
Ja, nu är det ju södra Europa som går starkt och Tyskland som är på dekis här. Hög export, rigid finanspolitik och beroende av billig arbetskraft som stannar hemma med noll karensdagar och rysk energi man inte har tillgång till längre har ju kortslutit den här ekonomiska modellen när man dessutom har en allt större konkurrent i form av Kina ju. Hur som helst. Ja, det börjar bli ett extra avsnitt om tysk ekonomimodell nu. Ja.
Tre avsnitt i veckan. Ja. Vi pratar om Kina.
Ja, och om att Plaza-avtalet var helt beroende av att USAs största långivare, alltså Japan och Västtyska, centralbankerna Japan och Västtyskland satt vid bordet. Och ett Mar-a-Lago-avtal skulle också vara beroende av USAs just nu största långivare, där ju kinesiska centralbanken ligger topp två officiellt och förmodligen är topp ett. Och ska man få till det här avtalet utan att det ska leda till ett tredje världskrig eller ett total finansiell storm liksom, då måste Kina vara med vid bordet om det ska få någon effekt. Då måste man förhandla om man ska få till en sån här uppgörelse som liknar Plaza-avtalet, eller ännu mer Bretton Woods då, om man ska se till magnituden som man verkar vilja nå för hela världsekonomin och för USA först och främst då.
Ja, visst, för Bretton Woods var väl en betydligt större...
Ja, större än Plaza, ja. För hela världsekonomin så var ju det en radikal omläggning. Men ja, det kom man ju undan med eftersom att det var ju spillrorna av ett världskrig som man gjorde den omläggningen med start 1944. Strax innan kriget tog slut, när man antog att man skulle vinna då. Mm. Så det här mötet var egentligen en kraftmätning mellan USA och Storbritannien, som ju USA såklart gick segrande ur. För alla visste redan att brittiska imperiet var på väg att falla i bitar, och det som etablerades i den segern var att den amerikanska dollarn skulle bli världsvaluta, världens reservvaluta, som andra valutor peggades mot, och att man skapade internationella valutafonden, alltså IMF, och Världsbanken för att stabilisera det globala finansiella systemet då.
Och då liksom, då sopar man ihop den globala ekonomiska makten. Den gick liksom från att vara en brittisk till en amerikansk på den vänster.
Ja, man skulle vilja varit med i den brittiska delegationen som bara, ja, det var det, grabbar.
That's it.
Det var ju inga tjejer med i den såklart. Då går vi från pund till dollar. Storbritannien och Europa blir beroende av USA. Nu kör vi.
Och så blir Europa då också beroende av USAs försvarsförmåga.
Ja, precis. Och Bretton Woods var ju väldigt avgörande för liksom genomföra det här biståndsprogrammet sen då i Europa. Ja, för man hade en enorm andel av världens industriproduktion eftersom att man inte var sönderbombade. Så det var härifrån hjälpen skulle komma då. Och det var det här som blev Marshallhjälpen då. Eller Marshallplanen med start 1947 sen. Och sen kom NATO 1949, och då blev ju Europa på allvar beroende eftersom att man inte prioriterade försvarskapacitet och militär expansion utan ekonomisk återhämtning naturligtvis här efter andra världskriget. Så det här var ju liksom själva idén med NATO, att det skulle finnas en motvikt till Sovjet som ju satt på de facto makten i Östeuropa. Och sen när tillväxten kommit någorlunda i kapp då, så var ju fortsatt dollarn själva basen i Europas ekonomier eftersom att man var beroende av USA. Och man kunde inte riktigt agera självständigt utan att det riskerar att utlösa ekonomisk instabilitet och inflation. Så liksom, skulderna och handeln var i dollar, så man var tvungen att ha dollar och kunde inte ha liksom en självständig finanspolitik utan att anpassa sig efter vad USA ville och åtlyda deras hegemoniska agenda och vara kompisar.
Man, alltså man tycker ju ändå att det där hade kunnat få ett slut, alltså 1971, när ja, det här guldmyntfoten.
Ja, jag vet inte. Alltså egentligen inte kanske, för man därmed så, alltså när man släppte guldmyntfoten, då cementerar man ju kontrollen med den här så kallade petrodollarn. Då kom ju den in. Alltså att USA fick Saudiarabien att gå med på att sälja all sin olja i dollar. Och då var man ju fortsatt tvungen att hålla dollar i Europa för att kunna säkra energiförsörjningen. Så egentligen så blev det ju ännu svårare att bryta sig loss från USA därefter. Mm.
Och det var ingen som utmanade det här systemet på allvar?
Jo, gissa vilka. Det har vi redan pratat om.
Ja, för fransmännen tog ju hem sitt guld från USA.
Ja, man försökte i alla fall. Man skickade dit en krigsbåt och sa, ge oss vårt guld. Ja, det är korrekt. Charles de Gaulle, den gamle franske generalen som blev president. Mm. Han försökte ju nästan hela tiden utmana. Det var ju som sagt fransmän då som försökte växla in sina dollarreserver mot guld och liksom, ja, banade väg för att USA skulle sätta punkt för guldmyntfoten där 1971. Och liksom genom att säga, ska USA verkligen kunna nyttja sin kontroll över en världsvaluta och leva på världens bekostnad på det här viset, frågade sig de Gaulle. Dollarn var ju liksom kopplad till guld och USA kunde trycka pengar utan att ta ansvar och liksom exportera inflation globalt, och det såg de Gaulle som himla orättvist ju. Mm. Och i samband med det här så blev ju de Gaulle isolerad både politiskt och ekonomiskt av USA när han kallade Washington för ekonomiska imperialister och så. Ni gnäller på vårt imperialistiska förflutna, men ni då, typ.
Just det, ja.
För USA har ju snarare en liksom, fram till en viss punkt i historien en vad ska man säga, ett rykte om sig att vara antikolonialister under Roosevelt och sådär.
Mm.
Så de Gaulle skickar ju det här krigsfartyget till USA för att hämta guldet som en aggressiv handling som en, mest av allt kanske var en symbolisk markering då av fransk misstro mot dollarn.
Och då blev fransmännen lite alienerade.
Ja, de blev utfrysta kan man säga. Man vägrade låta dem växla sitt guld såklart, och så bröt man guldmyntfoten till slut och så var det ingen mer med det. Och då blev fransmännen i sin tur då så sura att man kastade ut NATOs, eller ATANs, alltså NATO baklänges som det heter på franska. De hade sitt högkvarter i Paris, men det ligger ju i Bryssel idag. Så det gick faktiskt så långt att man helt hoppade ur den militära delen av alliansen.
Jaha, alltså det hade jag inte hört. De drog sig ur NATO?
Ja, man ansåg att USA svek dem under Suezkrisen när Egypten tog tillbaka Suezkanalen från dem och britterna där. Så ja, det här var också en liksom central inställning hos de Gaulle hela vägen, att man efter fiaskot i andra världskriget där aldrig skulle överhuvudtaget bli så tandlös att man var tvungen att förlita sig på en allians för att överleva som nation. Så han var ju liksom NATO kritisk hela vägen.
Och det blev någon slags kraftmätning med USA då, när man drog sig ur?
Ja, 1966 var det man drog sig ur. Men som sagt, bara ur den militära delen av alliansen. Man var fortfarande med i den politiska enigheten då. Men man fokuserade alltså på en mer suverän försvarskapacitet, vilket inte gick fullt ut.
Så det måste ju gnisslat lite mellan Frankrike och USA i flera år där då. Först utträdet ur NATO, eller OTAN, och sen guld episoden.
Ja, alltså det gnisslas fortfarande lite ibland. Ja. Det är väldigt kul att följa de här diplomatiska ordväxlingarna som sker ibland.
Men varför gick inte det här då? Att isolera sig?
Ja, men därför att USA saboterade. Man isolerade Frankrike och premierade tyskar och britter, och det blev dyrt för Frankrike.
Och nu då? I allt frid och fröjd igen?
Nej, men som jag sa, det pågår lite nu och då, lite gnissel. Men det dröjde ända till 2009 faktiskt, innan Frankrike var helt inne i alliansen igen. Alltså i den militära delen av alliansen. Och givet den amerikanska isolationismen nu, så ska vi vara jävligt glada för att Frankrike hade det här grollet med USA och agerade så som fransmän gör när de försöker sätta sig på dem.
Ja, och varför då?
Ja, men det var alltså här Frankrike utvecklade egen försvarskapacitet som annars USA varit ensam om. Som bland annat jaktflygplan och hangarfartyg till och med.
Ja, och de har ett egenutvecklat alternativ till F-35 och F-16.
Ja, precis.
Flygplaner.
Mirage och Rafale. Nu finns ju JAS i NATO också. Men utan den franska motvallsläggningen så hade vi legat mer illa till nu. Knappt haft något att komma med, kanske.
Macron har ju ganska tydligt velat ta täten nu.
Ja.
Alltså efter att de här glåporden i ovala rummet mellan firma Trump Vance,
ja,
och Zelensky. Ja. Alltså han har haft lite kallat möten och velat liksom vara Europas ledare.
Ja, och han har ju varit ganska... Ja, alltså det här förefaller ju vara lite av en diplomatisk vänskapsmatch, kan man säga, mellan Macron och Starmer, ju, den brittiske premiärministern nu. Men Macron är ju mycket mer offensiv än vad Starmer är, och pratar ju redan i höstas om att det kan behövas europeiska kängor i Ukrainas lera för att vända krigslyckan här ordentligt och så. och liksom velat hota Ryssland mer på allvar liksom. Kanske sett vart det här är på väg att barka och så.
Ja, och då alltså, kommer vi tillbaka lite kanske till inledningen av första avsnittet den här veckan. Mm. Alltså Ukraina-kriget och hur det spelar in i den här diskursen då, och den här eventuella Mar-a-Lago-planen som man smider.
Ja, men en tanke är ju att upplösningen av Ukraina-kriget, liksom rättvis och långsiktig eller ej, kan vara... Ja, men Trump kanske vill kunna rikta fokus mot Kina för att det här ska vara en genomförbar förhandling där man sitter på mer kort.
Mm, och det är väl en ganska vanlig teori som en del.
Ja, ja. Precis.
Man liksom vill låta Europa sköta säkerheten i Europa så att man själva kan vara beredd när Kina ska ta Taiwan.
Jag menar vi kanske inte primärt det, utan att det finns en riktning i den här storfinansförklaringen som pekar ditåt ändå. Alltså planen graviterar ju runt en lösning för att låsa upp USAs handlingsalternativ och lösgöra USA från skulderna, samtidigt som man planar ut handelsunderskottet då. Och det man vill göra är att sätta maximal press mot Kina, som sagt, inklusive genom att Vita huset gör sig till vän med Ryssland i utbyte, kanske tänker man då, att Moskva liksom lägger ner det här som jag menar är ett arrangerat äktenskap med Peking och bryter det.
Ja, okej. Så man bjuder in Ryssland i värmen i utbyte mot att man återgår till någon slags lite mer misstänksamt förhållande gentemot Kina då?
Ja, så som gjorts många gånger förr, ja. Det här är ju arvfiender liksom, Ryssland och Kina. Och jag bara väntar på att det ska ske, att det här bryts, det här, vad är det man kallar det, gränslösa relationen. Gränslös kärlek och närhet. Men att det skulle ske så här då, genom att USA springer rakt in i famnen på Putin, det var kanske inte sättet som man såg mest av allt och trodde att det skulle ske på, den här brytningen då som säkert kommer komma i framtiden. Och ja, nu säger jag inte att jag tror på just detta. Ja. Men det är tänkbart.
Men vad tänker du att Trump vill åstadkomma då genom att bryta den här gränslösa relationen mellan Kina och Ryssland?
Ja, men det är ju då, ska man tro i så fall, sätta maximal press så att man kan få Kina till bordet och där liksom förhandla fram en lösning för att få bort denna tyngd som är räntebetalningarna för den amerikanska statsskulden.
Just det.
Så att Kina ska gå med på att konvertera lite amerikanska statsobligationer helt enkelt.
Så först en ohelig allians med Ryssland för att därigenom bana väg för en annan ohelig allians med Kina.
Det är 7D-schack. Ja, men det är liksom, det måste ske om Mar-a-Lago-planen ska funka, tänker jag. Och det som man vill nå fram till är att dumpa dollarn samtidigt som man skuldsanerar. Så det är det som är politiken i det här.
Och vem ska dumpa dollarn, tänker du?
Ja, men det är en konsekvens av allt det här. Det blir en sån extrem skillnad i efterfrågan på dollar när man plötsligt börjar liksom globalt dumpa obligationer. Liksom. Det kommer drabba dollarvärdet massivt och dollarkursen kommer sjunka med detta.
Och det här då, tänker du, skulle gynna USAs export? Alltså,
det här är ju för att make America great again. Det är ju, ja. Det låter lite knäppt det här, men det har att göra med export och sånt, ja. I den enkla förklaringen så är ju USAs dollar jättehög om man tittar på graferna. Mm. Och det skadar kanske lite kontraintuitivt amerikanerna, eftersom att det gör amerikanska varor dyra på den globala marknaden då. Och vad händer när liksom amerikanska varor blir dyra på den globala marknaden?
Jag tänker på att den blir svårare att få lönsam då, deras
produktion. Ja, precis. Amerikansk produktion blir i förlängningen olönsam. Och alltså tillverkandet av amerikanska varor blir olönsamt, eftersom att det blir dyrare att exportera varor till andra länder som har svagare valutor och som måste växla till dollar innan de kan köpa amerikanska varor. Och när ingen köper varorna som produceras i USA så blir det ju utslagning i amerikansk tillverkningsindustri. Alltså folk har inte jobb. Och det enligt den här MAGA-synen är ju vad som har lett till att det amerikanska rostbältet förvandlas till ett fentanylbälte när industrin flytt för att det blivit olönsamt. Mm. Och de här människorna, som ju till stor del är de som röstade Trump till Vita huset, de blir ju enligt Trumps synsätt vinnare då om dollarn faller och USA kan börja producera till marknadsmässig lönsamhet igen. Och därför pratar vi så mycket om USAs handelsunderskott, alltså obalansen av att man köper in mer varor till landet än vad man säljer till utlandet, och att Trump tycker det är orättvist.
Så han vill liksom att den amerikanska medelklassen ska bestå av svetsare och...
Bring America backwards.
Ja. Ja. Men det låter lite som att Trump vill göra som Kina då, på något vänster. Alltså han har ju själv anklagat Kina för någon slags valutamanipulation.
Ja,
då.
Just det. När Trump tillkännagav tullar mot Kina 2019 till exempel, under första mandatperioden, och handelskriget drog igång på allvar. Det tog typ 2 år då. Det var ju, ja. Då försvagas ju plötsligt kinesiska yuanen på ett oerhört kalkylerat sätt, vilket liksom tog udden av de här tullarna. Och det här gjorde ju presidenten rosenrasande, och då instruerade han finansdepartementet att lista Kina som valutamanipulatör. Mm. Nu är det ju i princip exakt vad ett Mar-a-Lago-fördrag skulle innebära för dollarn.
Att de blir en de facto valutamanipulatör.
Ja, kan man säga.
Vad blir konsekvenserna av det där då? Om de nu manipulerar ner kursen på dollarn, för att, ja, det var det man gjorde med Plaza-avtalet också då.
Ja, precis, absolut. Men absolut är det så. Men alltså, problemet är att man den här gången behöver få Kina ombord för att, liksom, för att det här ska vara möjligt överhuvudtaget.
Just det, Kina måste vara en del av det här avtalet.
Ja, precis som Japan och Tyskland var. Två allierade länder som man hade liksom byggt upp efter andra världskriget. Det var lite lättare att få dem att lyssna, tror jag. Kina är ju nu, till skillnad från när Bretton Woods eller Plaza-fördraget skrevs, USAs största handelspartner. På den tiden var det en liksom icke-sak i världsekonomin.
Ja, det låter som att det är svårsålt då, för att med konsekvensen för Kina är ju att yuanen blir dyrare, och då det här gör man ju på Kinas bekostnad då. Ja. De är liksom handelspartners av den graden.
Exakt, eftersom att sån handel som Kina gjort sig starkt på ju sker i dollar. Alltså köpare på världsmarknaden växlar sina egna valutor till dollar för att kunna köpa in varor som tillverkats i Kina. Det är ju ganska svårt att föreställa sig att Kinas liksom regering skulle gå med på att vika sig för Donald Trump här, även om det nog inte är helt uteslutet om det skulle liksom komma gå så långt. Men det beror ju på liksom hur förhandlingspositionen ser ut. Och det är också just nu ganska föränderligt när leverantörskedjor dras om och många bolag försöker bli mindre beroende av Kina för sin tillverkning.
Att Kina inte skulle gå med på särskilt mycket, ja, så vad vet man? Men det, ja, det känns ju kanske ganska klart.
Ja, det får man.
Nej, men, ja. Men hur motiverar Mar-a-Lago-planen det här då?
Ja, precis. Hur är det här rättvist att USA ska skriva ner sina skulder som man har i Kina? Liksom? Ja. Ja, men USA vill ju börja ta betalt för beskydd, och då kan man ju tänka, NATO eller USA har ju knappast beskyddat Kina. Liksom.
Nej.
Så är det verkligen inte. Men vi pratar ju först och främst om att det här är liksom världens största maritima makt. Mm. Den amerikanska flottan, som nu, ja, i och för sig, Kina är på väg i kapp. Men den största makten av alla som USA kunnat nyttja för att verka som världspolis de senaste 80 åren, det är ju genom att man liksom utbytt världshandelns säkerhet för alla vänligt sinnade länder först och främst, men även då sådana länder som Kina, mot att man liksom har ett liksom ett monopol på att andra länder, vi kan säga att de måste göra som vi säger, annars så brandskattar vi ut dem ur den liksom världsfinansiella systemet. Och USA hävdar ju då att vi har inte tagit betalt för det här, lika lite som man tidigare krävt av Europa att ta ansvar för sin egen säkerhet när man glidit under radarn långt under NATOs överenskomna liksom budgetutgiftspost med typ 1 procentenhet av BNP istället för 2 i försvarsutgifter trots rysk upprustning. Nu vill USA inte bara att Europa börjar betala för sin regionala säkerhet. Man vill att hela världen också börjar betala för USAs säkerhetstjänster, och inte bara i realtid då. Man vill också liksom att andra länder ska tvingas göra rätt för sig i fråga om den kreditnota som byggts upp under 80 år. Och så tänker man kanske att ja, men Kina har ju varit den största vinnaren på det här, på globaliseringen och den progressiva politiken som ska inakkordera Kina i världsmarknaden efter att landet var stängt under kommunistregim liksom ända fram till ja, men 80-talet.
Just det.
Slutet på 80-talet. Så det är någon sorts moral kan man väl väga in i det, men sen det är naturligtvis att Kina kommer inte lyssna på det. Det är...
Nej, men så det är ju inte nödvändigtvis enkelt att ta betalt för tjänster retroaktivt.
Nej, inte nödvändigtvis.
Och sen, det kan också förefalla lite absurt eftersom, alltså USA har ju såklart haft en enorm fördel av det här systemet som man har arrangerat just för att man har haft makten över... Ja, alltså det finansiella systemet och med dollarn som smörjmedel.
Ja, det är ett jävla martyrskap ska jag säga.
Ja.
Det är alltså det är, ja, allt det där, det är ju absurt. Och, men nu är det ju America First, inte rules-based world order supported by US Navy liksom. Nu tycker USA att visst, we had a good run, men nu kan inte hela övriga världens vänligt sinnade länder eller ens liksom partners, som man väl ändå får se Kina som efter 30-40 år av där man har dumpat amerikansk eller västerländsk fabrikstillverkning i Kina liksom. Nu kan inte alla länder runt omkring oss som är med i våran världsekonomi bara gå runt och fylla år varenda dag och räkna med att få presenter av USA 365 dagar om året längre.
Och då tänker jag att om det här innebär att dollarn måste försvagas, då kanske man är redo att betala priset för det då?
Ja, man är inte bara redo att betala priset. Det är själva metoden till hur man ska sätta USAs intressen först nu mer. Alltså America first. Dollarsvagheten är vad som möjliggör att ta hem industrier som flytt till Kina till exempel. Alltså låglöneländer som man kan driva upp sin marginal. På grund av en svag dollar så kan man ta hem alltihop till USA igen. Så att man kan minska handelsunderskottet och sätta amerikaner i jobb och förvandla fentanylbältet tillbaka till ett rostbälte och make America great again.
Alltså, och jag tänker att en del kanske kan... Det här är väl liksom en... Det är inte helt orimlig argumentation.
Det är inte konstigt att folk sväljer det i alla fall. Nej. Sen så finns det ju väldigt mycket andra förklaringar till varför rostbältet inte rostar längre. Eller
nej,
men, bara rostar snarare.
Nej, men jag tänker mer på att liksom den här säkerhetsgarantin, vad man ska kalla dem, att det är klart att de har ett pris och man kan ju föreställa sig att man ska ta betalt för det på den vänster. Men det är lite
man har fått betalt. Jag vill verkligen hävda det. Ja,
det finns också olika sätt att liksom presentera en sån här plan.
Ja, man kan verkligen.
Man kan göra det lite gradvis. Ja. Eller ska man göra det
med
så här. Ja. Men för att vara lite mer konkret då, tror du att det kommer ske?
Nej, ska jag berätta om det här varför om en paus kanske?
Det kan vi göra. Vi tar en kort paus så är vi tillbaka efter det här. Vi samarbetar med Pareto Business School, den kondenserade MBA-utbildningen som jag själv gick förra året och som jag haft så mycket glädje utav. Idén är ju att man på distans men tillsammans med andra i en kohort en till två gånger i veckan träffas för seminarier och gästföreläsningar och på vägen får en massa tankemodeller men också överlag ett bättre självförtroende kring finansiella siffror och företagsledning. Alltihopa i ett väldigt hanterbart format. Ofta är det ju tiden som brister för oss människor. För min egen del så gick jag Pareto kanske mest för att jag ville träffa andra människor. Det finns ju något speciellt med att liksom sitta i samma båt som andra och det här har resulterat i ja, att jag har fått flera nya vänner men också affärsbekanta som jag har stor glädje av idag. Plus att jag förstås lärde mig en massa. Den här utbildningen den kostar 39 000 kronor. Ni får 10% rabatt faktiskt om ni hänvisar till mig, alltså Jakob på Monopol Media. Och då kan man gå till chefen och säga att man vill vidareutbilda sig för att ofta är det ju företagen som betalar för sånt här. Nästa kursstart är 11 april. Ni finns mer information på paretoschool.com. Och jag hoppas verkligen att vi kan ses i alumniverksamheten, för det är en annan grej. Vi träffas ganska regelbundet för AVS och för luncher, men också för en och annan konferens, vilket jag tycker är jättekul att man liksom kan hålla fast i det där. Så missa inte Pareto Business School. Nästa kursstart alltså 11 april. Men stort tack till Jens och Mattias och gänget som gör det så otroligt bra. Det är mycket att smälta idag.
Ja.
Jag har inte sett på att allt jag säger är liksom genomtänkt. Men hur som helst.
Mm.
Mar-a-Lago-planen har vi pratat om.
Mm.
Tror du att det här kommer ske? Och i så fall, hur fan då?
Jag tror inte att det här kommer ske i sin fulla vidd. Att alla teorier och hypoteser kommer gå i lås. Det kan jag lova att de inte kommer göra. Men jag tror att man kanske gör någon sorts delförsök som är alldeles för ostrukturerat och beroende av yttre faktorer för att man ska lyckas med det.
Mm.
Så där har du svaret på om jag tror att det finns en grand masterplan. Jag tror att det kanske är just det vi ser pågå. Att, för det liksom linjerar i väldigt många drag med ett annars ganska obegripligt händelseförlopp det här ju.
Du återkommer flera gånger till att det finns en sak som förstör för Trump när det kommer till hans politiska planer.
Ja, en och en enda sak är ju som förstör för Trumps planer allra mest.
Alltså börskurserna. Marknaden.
Ja, marknaden är hans största fiende. Först och främst att amerikanska upplåningskostnader, alltså statslåneräntorna, den ränta amerikanska staten betalar för att låna pengar, den begränsar ju Trumps svängrum för att härja med finanspolitiken på det här helt sinnessjuka sättet, samtidigt som statsskulden är rekordstor på 37 000 miljarder dollar. Det blir väldigt svårt att genomföra det här utan en total marknadshärdsmälta.
Och det här att marknaden förstör, lägger krokben på Trump.
Ja, men då kan klassiskt man tänka, kroksben var det.
Då kan man tänka på oljan, ja. som vi pratade om det för några veckor sedan.
Mm.
Att han skulle utplåna inflationen och därmed kunna få ner styrräntan via jättelåga energipriser.
Mm.
Som påverkar inflationen så mycket.
Ja, jo, precis. Och Wall Streets kalkyler gör att han inte kan luta sig tillbaka mot sin plan att drill baby drill efter massvis av olja och därigenom översvämma marknaden och få ett lågt oljepris så att inflationshotet raderas och räntorna chocksänks till börsens och konsumenternas stora lättnad.
Och det går inte för att...
Ja, men för att just ett lågt oljepris omöjliggör den utvinning av amerikansk olja som ska möjliggöra inflationsnedgången, kan man säga. Det blir en självmotsägelse här då, att amerikansk olja är dyr att utvinna. Den måste säljas dyrt också. Och därför kommer oljepriset ligga kvar på en hög nivå. Och även om man då tänker, aha, det är därför Trump vill få tillbaka in Ryssland i värmen, så att deras olja kan flöda fritt därifrån då och pressa ner oljepriserna så att han kan få ner räntorna den vägen, så blir det också helt snett, eftersom att det inte spelar någon roll var oljeprisnedgången kommer ifrån. Alltså, är oljepriset lågt så kan inte amerikanska oljeriggar pumpa olja lönsamt. Och då kan inte USA fortsätta vara världens genom tiderna största oljeproducent och pumpa sin olja. Så oljepriset är liksom ingen lösning om inte den här dyra frackingtekniken skulle genomgå en magisk revolution och bli superbillig. Annars är det här Trump pratar om, att oljan är lösningen, bara Alice i Underlandet politik liksom. Vilket det är. För det sker ingen sån magisk teknikutveckling som ligger inom räckhåll liksom. Så marknaden bestämmer att politiken inte kommer realiseras här då, för ingen kommer ge oljeprospektörer pengar och satsa på olönsam fracking och driva upp utbudet med då. Så ligger det till.
Mm. Och vad gäller den här Mar-a-Lago-planen då, tänker du att räntemarknaden kommer bryta in och omöjliggöra den här amerikanska statens finansiering innan han hinner skrida till verket?
Ja. Alltså Trump-administrationen, jag tycker den känns lite för kaotisk. Och de två som pratar mest om det här i regeringen, eller runt regeringen ska man säga, det är två herrar som heter Steven Miron och Zoltan Pozar, som ses som i princip instiftarna då av det här förslaget. Och båda detaljerar rikligt om hur det är av yttersta vikt att saken sköts inom ramen för, jag citerar, noggrann planering och med exakt genomförande av beslutade åtgärder för att minimera negativa konsekvenser. Låter det som Trump-administrationens bästa gren, eller?
Nej, alltså det är ju det är svårt att kombinera med Donald Trumps twittrande, kände jag.
Ja.
Nej, men det låter ju svårt.
Det går stick i stäv med den taktik man anammat hittills i alla fall, när det mest handlat om en till synes planlös bombmatta av kaos, protektionism med tullar och säkerhetshot som ju tvärtom stärker dollarn.
Och sen är det ju inte bara USA som påverkar världsekonomin. Alltså, de är ju inte helt ensamma i världen.
Nej, och jag noterar att Kina de senaste veckorna har blivit mycket, mycket noggranna just med att lyfta fram att de sedan en tid har mer kärvänliga band än någonsin, som är helt ohotade, har man lagt till, av den uppluckring som gjorts mot Moskva från Washington med Donald Trump i Vita huset. Till exempel. Det här måste Ryssland ta ställning till, och det kan ju ödelägga hela projektet om man liksom, aj fan, de ringde från Peking, vi måste dra.
Du tror liksom att de här parningsdansen kommer upphöra?
Ja, eller snarare kanske sluta med att USA och Ryssland sitter vid ett förhandlingsbord och håller sams. Det är ju vad det här handlar om. Men sak samma liksom. Är det en ny allians på gång där för att Donald Trump vill ha med sig Ryssland i en match mot Kina, som ju tvärt emot Ryssland faktiskt inte bara är en krigsekonomi att räkna med utan en faktisk ekonomisk stormakt. Det är en noterbar liten finess i sammanhanget där USA alltså måste få Kina till bords som dess största kreditgivare, om man ska kunna få någon ordning på sin statsskuld utan att utlösa tredje världskrig eller den största finanskris vi någonsin sett i världshistorien.
Just det. Ja, han vill inte ha krig heller. Men finns det några andra tecken på att världsekonomin eller politiken har dragit öronen åt sig rörande den här Mar-a-Lago-planen? Alltså, det talas inte om den i alla fall.
Nej, ja, nej, precis. Det är subkulturellt fortfarande, typ. Guld på rekordhögsta kan man ju se som en sån grej. Svårbegripligt annars. Efter år av tuff inflation med guld på rekordhögsta, kanske inte helt sjukt. Men ja, det kanske har drivit på det här innan det börjat falla tillbaka, när det klarnat lite vad som egentligen står på spel och vad som skulle krävas. Men här finns det såklart mängder med faktorer och det är väldigt svårt att utröna vad som påverkar vad liksom. Men den här planen kanske kan vara en sån faktor, eftersom att guld allmänt ses som den bästa inflationsförsäkringen. Och ja, den här planen stinker ju massiv inflation med dyrare import och högre energipriser som snabbt blir direkt påverkande på inflationen.
Men bara för att repetera lite då, hela idén med den här Mar-a-Lago-planen, det är ju då att försvaga dollarn för att gynna amerikansk export och skapa fler arbetstillfällen hemma. Mm. Byta ut fentanylbältet mot en ny gyllene industriell ålder i Amerika.
Rostbältet är tillbaka.
Men samtidigt bevara dollarsystemet.
Det är så man makear America great again. Mm. Ja, precis. Det är ju heligt, dollarsystemet, som liksom valutahegemoni, eftersom att det gör USA så fruktansvärt mäktigt. Och alltså, Trump har ju till och med hotat länder som försöker ställa sig utanför dollarsystemet med tullar på 100% och liksom varnat BRICS-länderna, där ju Ryssland ingår, Kina ingår, massa stora ekonomier ingår.
Men det är också det som är så motsägelsefullt om de här närmandena till Ryssland. För är det något land som varit väldigt liksom verbalt i vad man tycker om dollarhegemonin?
Ja, absolut. Alltså Trump, Putin framställer sig ju som den stora ledaren av BRICS. Liksom. Och just att han är helt emot den här unipolära världsordningen då, som har USA som världspolis och valutamaktfaktor ensamt. Liksom.
Absolut. Och efter invasionen så uteslöt man ju Ryssland ur det här SWIFT-systemet och Ryssland ville skapa ett nytt eget system, eller om det skulle hänga på i Kinas system. Alltså det finns ju inga tecken på att Ryssland skulle vilja bevara dollarns hegemoni, va?
Nej, det är lurigt det här.
Om det inte finns någon annan idé som diskuteras bakom lyckta dörrar.
Det är så bra om man bara tar över Vita huset, så kan man använda dollarhegemoni själv.
Men det kanske redan har fallit bort i diskussionen hur mäktigt det här har gjort i USA i slutändan.
Ja, precis. För ibland är kanske den enklaste förklaringen bara att hoppa över alla avtal och istället bara förklara det som att USA och amerikanska bolag fick monopol på den rika världens uppbyggnad efter andra världskriget och att man har fortsatt blomstra där sedan dess. Det här gör ju också att Europas enda motvärn till USAs isolationism nu är att bekräfta den och sluta köpa amerikanska varor. Det är ju det enda motmedel vi har. Sluta köpa Nike-dojer och gå till Max, trots att de liksom tömmer milkshaken i avloppshinken och häller tillbaka det. Nej, enligt Aftonbladet.
Max stämma mig.
Ja. Men det är det enda vi kan göra för att det ska kännas för USA, typ.
Och det här har man bekostat i form av försvar.
Ja. Detta dollarsystem.
Och det har gynnat USA då på ett väldigt konkret sätt.
Ja, om man hoppar över, liksom inte bara går igenom det teoretiska, utan man har ju liksom kunnat bana väg in i först Europa och sen in i nya regioner ju. Man har ju fått en bergfast allians, varit helt ostoppbara när man har velat föra krig på nya konstiga platser som ingen annan nation hade fått frikort att hoppa på. Sen att man har varit rätt dålig på att föra krig, det är ju en annan femma. Men man har ju dragit igång sjuka grejer alltså.
Jag har varit inne i nästan varje Mellanösternland, va?
Men ja, men ännu mer i den här sjuka ledden, Centralasien ju. Afghanistan alltså. Där ramades ju in som en hämnd för World Trade Center terrorattackerna som ju genomfördes och orkestrerades av saudier. Mm. Så officiellt hämnd alltså, men nu när historien ska skrivas om det här så vet vi ju att det var ju så man sålde det, absolut liksom. Och det egentligen handlade om att försöka upprätta geopolitisk kontroll i Centralasien och genomföra så kallad nation building då, för att kunna dra olje- och gasledningar genom landet som ligger väldigt strategiskt beläget men ju är fullständigt oländigt. Och det här misslyckades man ju fatalt med därigenom då. Alltså, visst, afghanska talibaner skyddade al-Qaida, men hela den rörelsens ledning flydde ju i grova drag till USA-allierade Pakistan rätt omgående, där man sent om sidor hittade och avdagatog Osama bin Laden. Och Irak var ju ännu mer stolligt som krig räknat och som långt senare fått förfärliga konsekvenser i hela regionen som språngbräda för ytterligare sekterism och terrorism och gränslöst lidande med IS och kriser genom hela regionen liksom. Mm. Och inte jättelångt senare så erkände ju regeringen att Irakkriget inte var till hämnd för något som hade med World Trade Center att göra. Eller Saddam för den delen. Såna här grejer har ju USA kommit undan med. Och också bidragit till att skapa grogrund med i USA. Vilket ju Trump kunnat utnyttja genom att prata om Forever Wars och Corrupt Government och George Bush och Barack Obama som totala stolpskott liksom.
Mm. Och där hade det liksom varit otänkbart och omöjligt att genomföra om inte USA hade haft den här makten.
Ja, den globala hegemonin och varit världspolis liksom. Det hade ju varit en fråga om mer jämlik fördelning av makt i den globala strukturen, så hade nog mer jämnbördiga länder sagt, nej, vad håller ni på med? Men nu kunde eller vågade ingen där liksom. Det var ju gnissel vid invasionen av Irak, men det var ju bara att liksom, nej, slipp då. Vi tar med oss lite britter och så drar vi in bara. Coalition of Willing är ju ett något man ofta slänger sig med.
Ja, men det är ju en fascinerande tanke att, liksom, att en av de centrala fundamenten bakom det här är valutan som är sin på något sätt, det här självspelande pianot de har skapat med dollarn och statsobligationerna.
Självgenererande återköpsfunktion.
Ja, precis. Har liksom banat väg för att man har kunnat låna 37 000 miljarder dollar eller vad vi pratar om.
Ja, 36 tror jag vi sa. Men precis.
Det är otroligt.
Ja. Men vet du vad? Man kan trots det idag säga att dollarn inte är orättvist hög idag.
Nej, vi brukar ju Trump klaga på annars.
Ja, men han är fast i 80-talet han. För han har klagat på det här ända sedan 80-talet. Och det är inte odiskutabelt så att dollarn är liksom, manipulerat hög eller liksom orättfärdigt hög. Men på 80-talet när Trump börjar klaga och liksom, helt oberoende av det såklart, Plaza-avtalet kom på plats, då var det alltså odiskutabelt, absolut så. Det var mycket mer extremt och osynkade marknader på en mycket hög nivå än vad det är idag. Och både västtyskar och japaner höll på med liksom fiffel via sina centralbanker med stödköp och sånt för att hålla ner sina valutor. Och om man tittar på de flesta analytiker idag så anser man ju snarare att dollarn är ganska fair value. Liksom. Mm. Rättvist värderad med tanke på USAs ekonomiska makt och styrka.
Just det.
Så ja, det finns nog en strategi med Mar-a-Lago, men jag tror inte den är genomförbar. Och den är inte genomförbar just för att det saknas en grand master plan. Det behöver absolut göras något. Som jag sa så går ju USA annars in i sömnen i en kris, vad det lider. Det är ju definitionen av idioti att göra samma sak om och om och om, och om igen och förvänta sig ett annat utfall. Vilket man ju gör. Och till och med Jerome Powell, alltså Federal Reserves ordförande, har lyft att den amerikanska statsskulden är unsustainable. Men är detta vad som ska och kan göras, så jag tror inte det kommer gå.
Och varför liksom?
Ja, men därför att man måste få en förhandlingslösning med Kina. Och Washington kan ju hoppas lite på att Europas försvarsinvesteringar kanske ska kunna fylla upp glappet i handelsunderskottet någorlunda. Och så kommer det nog bli, även om den här splittringen nu förverkligas, eftersom att man har så svag liksom, fabrikstillverkning inom försvarsindustrin i Europa.
Just det, så man är tvingad att köpa amerikansk försvarsmateriel.
Ja, precis. Ja. Men det känns ju som att mycket i den här leden också kan komma att göras på ett annat sätt än rakt till USA, alltså vapen- och ammunitionsköp, för liksom att upprätthålla ett system som USA vill ratta för att upprätthålla världsherravälde ju. Det blir lite kontraproduktivt att stötta den som vill slå sönder Europas säkerhet genom att köpa vapen därifrån.
Ja, men det finns ju många som, det finns ju principiella frågor här och liksom förtroendefrågor och det handlar om relationen och man äventyrar ju allt sånt genom det här beteendet. Okej, okay. Men du, finns det andra sätt för USA att minska statsskulden kanske?
Ja, det är klart det gör. Men det tar ju mycket längre tid och det kräver mycket mer statlig styrning, inte mindre, som Trump och hans gäng är ute efter. Och det är osexiga grejer.
Ja, det är liksom ett mer ett långsiktigt
letande. Ja, precis. Det är långsiktigt just.
De amortera på dina skulder.
Ja.
Ja, det är inget kul.
Så alltså, de kända och mindre dramatiska åtgärderna då, som skulle kunna dra ner skulden, det rimmar ju mer med demokratpolitik.
Just det.
Och det är inget man gillar.
Lite högre skatter och lite omfördelningar.
Ingripanden och omfördelningar. Mm. Precis. Det är osexigt och framförallt så tar det ju mycket längre tid. Trump vill ju att saker ska ske snabbt och då fordras en remarkabel plan som man kan kalla
kanske The Mar-a-Lago Accord. Lite mer liksom i den här macho-auran som finns också runt de här människorna som kretsar kring Trump, att göra det här liksom i ett Alexanders hugg. Men att man har liksom en väldigt, man har liksom en,
man är alpha male helt enkelt.
Exakt.
Nu har man ju Tate-bröderna på plats i Florida också, så de kan ju vara med om vi borde så här och hjälpa till lite.
De kan vara med i Mar-a-Lago.
Ja.
Men hur som helst då, det kanske inte nödvändigtvis handlar om att förverkliga den här extrema, vad pratar jag om, traditionalistiska ideologin som vi pratar om i förra avsnittet. Det kändes ju lite hoppfullt på något vis. Alltså, om det inte finns någon överordnad idé här om att implementera Alexander Dugins idéer för hur ett land och ett samhälle ska fungera.
Ja, genom att bara riva civilisationen till grunden och börja.
Ja, precis.
En lite ny världsordning. Nej, men jag vet inte. Det är ju så. Det går inte att veta någonting, för det är kaosteori på mycket hög nivå när man ska reda ut det här. Men sen så, just att det är så gör att jag ibland har svårt att släppa ett uttalande från Steve Bannon, som ju är MAGAs huvudideolog, får man ju ändå kalla honom. Ett uttalande som han gav kort efter att han kastats ut från Vita huset i förra vändan i Trump-administrationens första mandatperiod. Och då avslöjade han ju delar av sin strategi. Alltså inte den ideologiska liksom grundbulten för det, utan vilken teknik som används för att nå ideologiska mål.
Vad var det för uttalande?
Han sa: "The Democrats don't matter, the real opposition is the media, and the way to deal with them is to flood the zone with shit."
Fiff. Vad menar man med det då?
Det menas med det att om man översvämmar alla kanaler, inklusive då medier och sociala medier, med motstridiga och så överrumplande information i ett enda kaos, då är det enda man till slut kan säga: det är fan för sjukt det här. Och det är ju känslan när i princip allt är disinformation eller någonstans beskrivs som desinformation eller är på skalan, mer eller mindre liksom. Mm. Och jag tror jag hört typ 10 närstående säger den senaste veckan: nej, det här är ju fan bara för sjukt det här. Eller någon variant med den innebörden, så här, vad ska man tro egentligen? Mm. Liksom. För samtidigt som väl liksom standardreaktionen på Zelenskis ovala rummet debackel, när liksom ett invaderat lands president skälls ut och avkrävs tacksamhet för bistånd sen en invasion genomförd av en gemensam arvfiende i form av Putin ska liksom räknas hem helt plötsligt. Alltså, bistånd funkar ju inte på det sättet.
Nej.
Vad i helvete är det som pågår? Nu har han väl ändå gått för långt, säger många nu. Men samtidigt, om man bara letar, så finns det ju lika mycket av det motsatta. Alltså, äntligen fick han den jävla krigshetsaren vad han förtjänar, Zelenskyj alltså. Och de här jävla européerna, alltså, de kan sköta det själva. Skitsamma att de har varit våra allierade och vi tvingat dem till att bli det ungefär i 80 år.
Och att vi alla kommer från Europa i början.
Ja, men hur har det blivit så här, kan man fråga sig. Och svaret är ju kanske detta då, att the zone was flooded with shit någonstans längs vägen. Det blev liksom översvämning i kanalerna. Statens ideologer, alltså politiska rådgivare som Bannon, började inifrån Vita huset självt stötta uppenbara konspirationsteoretiker som QAnon och underblåsa hatpropagandister som Proud Boys och Oath Keepers och allt vad de heter, och liksom nu lyckats uppbåda tillräckligt mycket av det här vansinnet av tvivel på rätt och fel, sant och falskt, att vi liksom... Vi fick en stormning av kongressen rörande ett valfusk som ingen förutom Donald Trump själv sett. Och där har vi nu liksom presidentens stormtrupper. som patrullerar det egna partiet och omöjliggör en intern sund opposition mot presidenten inuti hans egna parti egentligen.
Ja, men precis, för det där är någonting som jag tror många har tänkt en del på, att hur mycket kan de hitta på innan de vänder republikanerna emot sig på något sätt?
Ja, hur mycket som helst verkar det som. Liksom. För det är ju bekräftat numera att det finns en rädsla för att vända sig emot Donald Trump i det republikanska partiet. Har man inte sett det mellan raderna tidigare så behöver man inte heller. För nu är det helt, liksom, helt bekräftat att det anses vara förenat med livsfara att vända sig mot Donald Trump. Eftersom att han nu har skapat en struktur med ett internt utomrättsligt våldskapital med de här grupperna. Och det här är ju de som benådades som en av de allra första åtgärderna efter Trumps installation ju. 1500 personer får fullständiga och ovillkorliga benådningar.
Just det.
Alltså alla då som dömts för brott relaterade till händelserna på Kapitolium den 6 januari 2021 benådades, med undantag för, var det typ 20 pers, ledarna i de här värsta grupperna, alltså Proud Boys och Oath Keepers. Mm. Och det var ju liksom de här rörelsernas ledare som istället fick sina straff omvandlade till time served, alltså tiden avtjänad då, vilket innebär att de omedelbart frigavs de också, samtidigt som de fällande domarna kvarstår, förvisso då till skillnad från de övriga 1500 som benådades helt och hållet.
Han kanske var tvungen att göra det för att liksom skapa sig själv det här handlingsutrymmet, för att det där delar av hans stöd finns.
Det är en jävligt obehaglig tanke i alla fall, att lyfta det på det här viset.
Men vad tänker du då, att det republikanska partiet har kapat på den vänster?
Alltså, i alla fall så har man ju normaliserat en extremism, och konspirationsteori är inte konstigt längre. Det tycks inte finnas någonting som tyder på att partiet har en öppen debatt. Ingen motsätter sig Trump längre. Tidigare kritiker är ju med väldigt få undantag supportrar. Så det är alltså tydliga vittnesmål om en skräck i det här partiet nu. Och oron bland ledamöterna är känd, särskilt då de med mer moderat profil, när det kommer till en fortsatt radikalisering av den här retoriken som till och med förordar inbördeskrig i USA om partiet skulle förlora ett val till, som man gjorde 2020 alltså.
Ja, just det, precis. Vad var det för vittnesmål med då?
Men det finns ju både nya och gamla då. Innan stormningen så ägde två riksrättsprocesser rum ju, där ett fåtal republikanska ledamöter röstade för riksrättsåtal. Samtliga fick dödshot. Och det är helt uppenbart att en extrem politik möter reaktioner även internt ju. Så är det ju alltid i demokratiska rum liksom. Men det hörs ingenting offentligt om det här idag. Nej. Bara genom källor då. Med tillägget att ingen vågar träda fram. Allt är anonymt. Ja, då börjar det ju likna fascismen plötsligt.
Ja, men det blir tydligt tycker jag efter det här Vita huset-mötet som så tydligt avvek från allt vad USA har gjort utrikespolitiskt eller diplomatiskt tidigare. Ja. Att det är en ganska öronbedövande tystnad från de andra kollegorna i partiet.
Ja, till och så ser man ju alla liksom, alla som har vänt då liksom, de man har pratat om, Marco Rubio kanske framförallt liksom, som hyllar Trump efter det här, trots att han sitter och ser så fruktansvärt obekväm ut under det här ordkriget i ovala rummet, så går han ut på sociala medier och tackar Trump och America First och I've never seen a stronger president ungefär. Putting American values first och så vidare.
Men vem vet, han kanske fick lite tips om att man skulle ta in krypto i den amerikanska reserven.
Ja.
Nej, men man undrar var det finns det hållhakar, finns det ett...
Ja, det är ju naturligtvis att det hamnar ju där liksom, och det är alla gamla utredningar ska ju tas upp igen då liksom, och är de debankade, och Trump pratade ju om det här i ovala rummet under mötet med Zelensky, att det är Russia hoax, och pratade om det som att det inte fanns någonting där, vilket ju är falskt. Alltså, Robert Mueller, den utredningen som gjordes, en särskild åklagarsutredning, den innehåller ju massvis med komprometterande saker. Men han ansåg ju inte att det var tillräckligt säkerställt att det var ett liksom quid pro quo, alltså att det skett ett kompromat eller ett utbyte, att Trump antingen var komprometterad eller att det hade skett ett utbyte som gör att han är dubiös. Liksom. Mm. Och att det skulle gå att fälla honom helt enkelt. Så därför uteblev åtalet. Men därmed absolut inte sagt att det inte fanns någonting där som är oerhört problematiskt för vilken annan president som helst, förutom Donald Trump uppenbarligen. Och sen så kortslöts ju hela liksom processen kring den här särskilda utredningen genom att dåvarande justitieminister William Barr gick ut och sa att det finns ingenting här innan Robert Mueller satte sig till presskonferens och förklarade att det gör det visst. Så det var färre som kollade på den presskonferensen än vad det hade varit annars naturligtvis.
Men det är bara svårt att tänka sig att man ska kunna tysta ett helt parti om det inte finns liksom några väldigt konkreta hållhakar eller belöningar eller vad det nu skulle kunna vara. Alltså att det, vad säger man, all integritet har bara flygt ut genom fönstret.
Ja, men det här med kompromatet då, alltså det ska finnas någon sorts hållhake från Ryssland då, det är ju... älskar man ju att prata om i allmän media för att liksom få en snabb förklaring på varför det är som det är. Och så hänvisar man till att ja, men ungefär som att Trump ungefär var liksom blev räddad av ryska banker på 80-talet. Och det finns uttalanden från hans söner som säger att vi behöver inte amerikanska banker, för vi får allt kapital vi någonsin kan be om från Ryssland. Sådär. Som de naturligtvis har dementerat, Eric och Donald Jr. då. Men... det, jag tycker det är helt givet att det kommer sådana diskussioner som liksom väcks på nytt nu, men därmed inte sagt att det behöver vara så liksom.
Nej, visst.
Det finns andra liksom ideologiska kopplingar som vi redan har gått igenom, och
men det är uppenbarligen
en sannolikhet för att han ser att han har någonting att vinna på det här och sätta ett stort, stort avtryck som är önskvärt för hans del då.
Jo, precis, men jag tänker mer på faktumet att de andra håller tyst. Alltså det är ju det som är... Det är en sak att en person med eventuellt storhetsvansinne har en plan som man försöker genomföra, men att alla människor runt omkring honom liksom bara lirar med, det är ju någonting.
Och det är kopplat till då liksom frigivandet av 1500 stormtroopers är ju naturligtvis värt att ta upp för viss diskussion i alla fall.
Ja, det blev en munter avrundning av det här. Och den här veckans andra avsnitt.
Men nu drog jag iväg lite här på stickspåret från stickspåret som var Flood the Zone with Shit. Ja. Stickspåret. Alltså, det jag vill hävda med det då är att Mar-a-Lago-akkord-snacket kanske inte har Trumps stöd alls. Det kanske bara är en fluffig idé som inte kommer leda någon vart. Jag vill i alla fall lyfta det här. Det är väldigt mycket som talar i den här riktningen, att man försöker sig på någonting. Och jag håller det inte för troligt att Trump är helt inställd på hela den här agendan. Men han kanske doppar tårna. Det kan möjligtvis förklara en del av den splittring vi ser. Och just det faktum att det är ju inte, det är svårt att se att det här är genomförbart på ett annat sätt än ett mycket aggressivt som skulle vålla väldigt svåra konsekvenser även för USA. Så det kanske kan komma att revideras, eller man får backa på det här och så återgå till någon sorts normal världsordning.
Det är väl helt klart så att det är svårt att göra Amerika great om man har den där statsskulden. Och är man dessutom lite, jag vet inte, en del skulle säga narcissistiskt lagd, så kanske man vill liksom hitta en lösning på det snabbt. Ja. Inte göra det på tråkiga husmoderliga sätt och bara amortera bort skulden under 100 år. Skulle ta.
Precis, man groomar istället omvärlden, allierade och fiender till att skriva under på att nu stryker vi amerikanska statens skuld för gott. Ja. Annars får ni stryk.
Det blir spännande att följa. Ja. Får man ju helt klart säga.
Absolut.
Och lite obehagligt också.
Så är det.
Men du, då tackar vi för oss den här veckan.
Det gör vi.
Så får vi se, det kanske har hänt något nytt.
Det tror jag inte.
Till nästa vecka.
Om en vecka redan? Nej, det tror jag inte. Det är lugnt nu. Nej, det är klart att det händer ju hela tiden. Det är ju sånt, man orkar ju inte hänga med ens. Vi hörs om en vecka.
Tack så mycket. Hej.